Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej alla lyssnare, välkomna till Hjärnskrynklarna där vi pratar idrottspsykologi med mig, Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibull. Och vi vänder oss till dig som är aktiv inom idrott, tränare, domare, förälder eller som bara helt enkelt älskar idrottspsykologi. Idag är vi jätteglada för att sitta här och fortsätta prata idrottspsykologi, men också för att vi har Joel Hansson med oss som gäst som är domarchef på Ishockeyförbundet. Välkommen hit, Joel.
Tusen tack, kul att få vara med.
Och vi vet ju även att du har lyssnat, vilket är jättekul, lyssnade på vårt senaste avsnitt med Jonathan Hedström där. Var det något speciellt du tog med dig?
Jag tyckte det var ett jättehäftigt avsnitt. Det var fantastiskt kul att höra. Kul hur öppen han var med sin erfarenhet och idrottens både positiva sidor och många tyvärr och negativa sidor som också finns där. Jag tyckte jag fastnade framförallt utifrån det här han pratade om det var i Ryssland där de hälsar på varandra varje gång. Och jag håller med Jonathan, lite mer kramar tror jag vi behöver ibland där. Jag tror det är sådana små saker gör en jätteskillnad. Och det är lite sånt vi försöker jobba hos oss också. I vår vardag, hur kan vi uppmuntra och se och hitta de små sakerna som gör en stor skillnad?
Mer kramar och kanske någon fysisk kontakt, det är trevligt.
Ja, men precis.
Miljön då, hur viktigt är miljön för domare liksom, tänker du?
Jag tycker liksom miljö och det vi pratar om idrottspsykologi, det är, skulle jag säga, 99% av vad var hockeydomare. Alltså man är ju i slutändan en ledare, en matchledare med 40 stycken olika individer. Oavsett om det är på elitnivå eller om det är nere på barn- och ungdomsnivå, så finns det många fysiska aspekter som kan funka och passa in, men sen är resten, skulle jag säga, psykologiska. Utifrån hur man själv uppfattar saker, hur man själv framför sig, hur man själv liksom har för självkänsla, självförtroende, hela de liksom spektrarna också. Så jag skulle säga att det är A och O. Det är oerhört viktiga faktorer för att bli en bra hockeydomare.
Och jag tänker också för lyssnarna, för du arbetar ju både med ganska unga, alltså unga domare. Du har ju ansvar för alla domare från när de börjar döma till när de blir äldre och dömer på en annan nivå. Vad tänker du där liksom, i olika approach beroende på vilken ålder och miljön? Och
ja, alltså jag tycker det vi ser som utmaningen i hockeyn och framförallt i mitt yrke, det är just de här att bygga strukturer utifrån också liksom de som vi rekryterar oavsett ålder egentligen. Hur ser deras syn ut på hockeyn? Och vi har ju en fantastisk framgång i svensk hockey med många yngre duktiga spelare. Vi har Elias Pettersson, Rasmus Dahlin, vi har jättemånga duktiga spelare som ganska tidigt blir väldigt bra. Och det är väl så här bara liksom i startpunkten en utmaning för oss där många killar och tjejer spelar hockey, är mellan 16 och 18. Ser många som har en snabb framgång och liksom kanske också söker den framgången, den bekräftelsen och den succén inom idrotten som de ser att andra har och genom sociala medier och liknande. Så vi upplever att det finns en stor del aktiva som kanske är lite stressade och nå framgång. Och där är ju egentligen domarbiten den sämsta delen inom idrotten till att ha en snabb framgång. För domarnas arbetsklimat, domarnas liksom prestation, det bygger väldigt mycket på erfarenhet och mycket på en personlig mognad och kunna ha ett bra ledarskap. Och där ser vi en skillnad, det är klart, är man 50 eller 16 så är erfarenheten och bakgrunden jätteolika och man är förberedd för att göra ett jobb på helt olika sätt.
Jag tänker att om man då jämför med annan idrott eller hockeyspelare eller hockeytränare, tänker att den biten är viktigare då inom domaryrket, just den erfarenhets
Absolut, och jag tror att det är viktigt att prata om den och lyfta upp den, och det är någonting som vi tar med oss här framöver. Många gånger liksom när man pratar med domare, hur kunde du bli bra och hur vart du framgångsrik, så är det lite, men det blir bara så. Och jag tror att vi måste vara mer transparent, vi måste vara mer öppna för diskussion, dialog. Och igen, återkoppla lite till Jonathans samtal där han pratade med sin tränare och han sa, ja men nu har du 3 matcher på dig att göra ett mål. Han gjorde mål och sa, nu har du 7 matcher att göra ett mål. Och det är lite den feedbacken vi jobbar med tidigare. Man ser en domare kanske en gång och säger, okej, vad bra, vi syns om 8 matcher. Och däremellan så lämnas man ganska liksom utlämnat till sig själv. Och det är någonting som vi tror, och det tror jag generellt i samhället idag, att den tomheten emellan feedback och så, det är ju liksom inte så modernt eller så utvecklande heller, utan vi måste ständigt försöka ge de här på en individuell nivå morötter, saker att jobba mot, utvecklas, känna att man som individ är sedd. Det tror jag är jätteviktigt.
Vad har ni för struktur? Vad vill ni ha för struktur där istället? Liksom?
Nej, men jag tror vi ser mycket på de möjligheter vi har med verktyg, med video och liknande. Liksom. Hur kan vi sprida de resurser vi har på ett mer effektivt sätt? Ser man kanske för 20-30 år sedan när ändå liksom vi började gå över in i det här med mer uppmärksamhet, vi fick mer video, vi fick liksom verktyg att jobba med det här, då visste vi inte riktigt hur vi kunde göra det här. Idag har vi ett läge där vi nästan har lite för mycket verktyg att jobba med, så att feedbacken kan liksom vara väldigt intensiv. Så nu måste vi nästan backa tillbaka lite och säga, okej, domarna i SHL och Hockeyallsvenskan, där de konstant får feedback kring vad som är rätt och fel och vad de gör. Där blir det nästan lite, nu blir det för intensivt. Vad är de stora bilderna långsiktigt? Liksom, den bilden tappar vi lite istället.
Ofta bra där är ju att man vill ge feedback så snart som möjligt efter. Och ge det. Men viktigast att man får feedbacken och sen att man kan släppa det på något sätt. För det är också, man vill inte hålla på att diskutera och älta.
Nej, men precis. Och vi har haft ett system där vi har, som vi vill försöka ändra lite till kommande säsong framförallt, där domarna egentligen under en säsong kanske träffar en domarcoach 6-7 gånger på förbundsnivå. Olika domarcoacher kanske ger olika budskap på olika sätt och ger feedback. Och vi har haft en jätteframgång. Alltså vi har en av världens bästa domarna både på herrsidan och damsidan. Så vi har nått framgång genom att jobba så. Men vi tror att vi kan bli ännu bättre genom att hitta en grupp domare som jobbar mer liksom tätare med en individ, med en coach. Man har mer kontinuitet, man har mer liksom en relation, en mentorsroll på ett annat sätt som gör att det blir mer personligt. Och det är någonting som vi tror kan bli lite en större trygghet hos individen. Att man ser en och samma person oftare. Och att man jobbar, som du säger, det blir inte det här att man hela tiden liksom rabblar på, nu kommer det 10 grejer där. Liksom. Utan man jobbar med en gång i 10 matcher, en sak i 10 matcher. Och sen ser man liksom gradvis förändringar. För nu ska det gå så jäkla och match 1, match 2, och så ska det vara en skillnad direkt. Och det är det ju inte.
Blir
det
bättre kontinuitet i uppföljning då också?
Absolut.
Än att någon annan kommer och kollar på en annan grej och så undrar man, men hur gick det med den första?
Exakt, så man kan ha vad Södertälje i Västervik och så får man, ja men då åker inte tillräckligt mycket skridskor. Och då tänker man på det igen, de här mellan nästa 8 matcher när man har en, och så kommer en domarcoach där och inte alls lägger märke till det kanske. Eller, ja men det såg väl bra ut. Men då har man ju haft fokus på det under 8 matcher och kanske frågar sina kollegor och hur tycker det här ser ut och så kommer ett coachningstillfälle där förväntningen finns att okej, nu ska jag få feedbacken på det här. Och det är någonting som jag tror liksom är en nyckel att kunna bygga vidare på det och skapa lite den här profileringen. Okej, vad behöver jag jobba med? Vad är viktigt för mig? Och medvetenheten framför allt.
Ja, jag tycker det är intressant. Jag får liksom bilder också en del med domar, men också med aktiva utom. Jag tänker då med ta hockeyn, att så här, att det där vore ju väldigt spännande, för oftast är ju då spelare, man har ju samma tränare under säsong, oftast inte en hel säsong nu tiden, de byts ju ut, men det är ju inte 10 tränare, alltså det är ju inte 10 personer man får feedback från, och det där tror jag skulle vara liksom ganska givande för spelare att få lite ny feedback, men, och det är intressant att ni får övervikt åt andra hållet, att ni kanske mer skulle behöva den här kontinuiteten och att det är samma.
Nej, helt klart. Och jag tror där finns det en gyllene liksom, mellanväg där man måste liksom kunna hitta en långsiktighet. Men också den här energin som du säger, lite som oftast man diskuterar om när man har ny tränare. Att nu måste vi höra några nya röster och få någonting nytt. Och det tror jag också är viktigt att man inte känner att men nu kommer Kalle och coacha mig. Jag kommer få höra igen att jag har dålig skridskoåkning. Och så rabblar man på där i flera år och man hör samma sak. Och där har vi hamnat också i vissa fall att man måste få lite nytt blod i vissa led och man måste liksom få höra nya perspektiv. Men där tror jag också det som är utmaningen, både som tränare men också i domarrollen, som jag tror liksom, som vi försöker få bort, det är det här vi pratar om ärlig och öppen feedback. Att oftast efter en tuff match, man kanske har fått skit från tränare, från lagen, och så kommer man som domarcoach och så säger man okej, det här vart jättefel. Det här vart inget bra alls. Och liksom, det är någonting vi måste åtgärda, det är någonting för att domaren ska bli bättre. Men man vet också att den som är mest knäckt efter en match, det är domaren själv. Mm. Och har man då dömt och satt sig i den situationen, vet att efter en sån här match, då var jag ingen glad, jag var jättedeprimerad, jag tyckte inte det var något kul. Ja, men då slätar man över lite det här, men så farligt var det väl inte. Just för att man vill försöka vara lite snäll, och man vill kanske inte spä på när man vet att domaren redan grämer sig över att man missar det. Mm. Och det har vi också pratat jättemycket om, hur viktigt det är att lyfta fram de sakerna direkt på bra sätt. Även fast vi av egen erfarenhet vet att det här är ingen kul att höra. Det är kaos på HV, jag har gjort bort mig ganska rejält, men jag måste få höra att det här var en viktig del i din match för att bli bättre framöver. Mm. Så blir domarcoachen lite defensiv och kanske avvakta med, eller försköna den bilden, så farligt var det väl inte. Mm. Och det pratar vi jättemycket om med våra coacher. Mm.
Och där är ju viktigt också, ja, men kunna vara öppen och ärlig, men man behöver ju inte trycka ner personen. Nej. Mer. Alltså man prata om så att man är medveten om vilka saker det gäller, och sen liksom hur kan vi förbättra det här? Jätteviktigt också. Mm.
Och där har vi haft en omväxling liksom, från att vi kallades för lite supervisor, man var den som sa egentligen var det rätt eller fel, till att nu prata om att coacha domarna. Alltså att man är ett stöd, man är precis som en hockeytränare liksom, att man vill göra det bättre till nästa gång och ge en konstruktiv feedback. Det tror jag är jätteviktigt, men samtidigt är ändå så oerhört svårt då det är en väldigt personlig och utlämnande roll när man är som domare på det sättet. Man är ensam ganska mycket där ute. Särskilt när man dömer tre, så är man där själv och man får stå själv för det beslutet. Det är inte hela linan eller hela femman eller liksom den, utan det är du som person som har missat eller brustit i någonting.
Men det tänker jag också att i skådespelarbranschen, där är det ju ofta man repeterar in en pjäs och sen har man pjäsen, och då är det inte så mycket feedback under pjäsen. Alltså regissören ramlar skeppet här uppe och så får de spela och så löser det där sig själv. Och där finns det ju, precis som du är inne på, att i idrotten eller domar, då är det feedback hela tiden. Och jag tänker att det som det inte alltid ger utrymme för, det är ju också, eller när jag dömde, och jag kan känna det nu också i prestationen, att ibland föreläs, ibland blir det inte så bra liksom. Och jag har liksom ingen så här. Ibland är det också bara skönt, det vart inte så bra. Och det var, jag vet vad jag kan göra bättre, men det var också en så dålig dag. Och bara, liksom typ glöm och gå vidare. Alltså att ibland är det också jobbigt att gräva i något som är så här, men det är skillnad om man gör 10 dåliga matcher på samma dag. Så här, men okej, skridskoåkningen behöver bättre. Men om det var typ, men här kunde det varit lite mer aktiv. Ja, men det var nu, för jag kände så här. Att där ibland kan det bli mycket feedback, och ibland kanske man bara behöver få landa i det själv också.
Och hur ser ni på, ja, men om det är en match där domaren kanske gör grymt första två perioderna, ett fantastiskt jobb, men så gör han eller hon två stora misstag 10 minuter in i tredje. Det är så lätt att fastna i, hur gör ni balansen med att lyfta? För det är ofta, alltså det är klart, man kanske gör stora misstag eller generellt liksom dåligt, men mycket bra också.
Och det är ju en jätteutmaning, för igen, de som oftast är mest självkritiska, det är domarna själv. Så vår utmaning är verkligen att få dem att förstå. Jag bara den här säsongen coachar domare som gör 59 minuter och 50 sekunder. En fantastisk match. Klockren, kanske till och med snudd på felfri. Och sen händer någonting sista 10 sekunderna. Och det är liksom det vi snör in lite på. Då måste vi kliva tillbaka lite och säga okej, först, vad har vi gjort som är väldigt, väldigt bra? Och vad är det som liksom gjorde eller ledde fram till de här sista 10 som inte vart något bra? Och hur kan vi liksom växa från det så att vi kan ha 60 minuter väldigt, väldigt bra? Men just det här utifrån skådespelarperspektiv också. Och det är därför jag tycker det är så kul att jobba med det här. För lite känner jag att jag kan ta den mentaliteten. De målsättningar våra domarna har, att man vill vara felfri. Man går ut en match och egentligen så kan man själv säga okej, jag kan inte alltid vara pepp, jag kanske inte alltid får med allting, för att precis som alla andra är människa och liksom inte är felfri, så finns det ändå en förväntan när det kommer ut att det ska vara rätt varje gång. Mm. Det är liksom vad 10 000 på HV, det var 400 i Grums, det är vad de förväntar sig. Och det förväntas som från en 14-årig, 13-årig kille eller tjej också, att du ska vara felfri. Och lite den, om man ska säga, det driver att man har den önskan. Man vill verkligen att det ska bli rätt. Det tror jag det finns hos väldigt, väldigt många domare, hos de flesta domarna. Och det, där kan man lära sig mycket i sitt eget privatliv också. Just det här att ja, en tisdag, en sömnig tisdag, att få lite motivation, att jag ska alltid göra mitt bästa, jag ska alltid liksom driva på. Och det är inte så konstigt att vi har många domare som har väldigt bra jobb. Många domare som har väldigt höga tjänster, som är väldigt duktiga poliser, väldigt noggranna, går till jobbet varje dag, gör sitt bästa, vill verkligen göra rätt för sig. Samtidigt kan det bli en belastning i själva matchdelen, för att man tillåter inte sig själv heller att ha en mellanmatch, för att förväntan runt omkring är att du ska vara felfri varje gång. Och där blir ju coachens roll så oerhört viktig, som du säger, där att lyfta. Okej, det var faktiskt klockren 59 minuter och 50 sekunder. 10 sekunder, mindre bra. Hur löser vi det? Men glöm inte bort de här. Ta med de positiva delarna.
Och lite som Mikael var inne på innan, att alltså det måste ju vara så många delar också, att man gör en fantastisk match, men sen blir det grejer som man missar. Alltså, man kanske inte gör något fel direkt, men man var skymd, så att man såg, alltså, och då blir det ju fel om man ger sig själv eller får för mycket skit för det. Jag menar, i 100 andra matcher så hade inte det skett.
Och jag tror där igen, lite förväntan är att det alltid ska bli rätt. Ja. Du är ute på isen i ett uppdrag och tar rätt beslut och ser till att matchen blir så fair som möjligt. Och det är ju grundprincipen utifrån att man ser allting och man förstår reglerna och hela den biten. Men hockey är ju en rörlig sport. Du står på ett par skridskor och ska göra en bedömning. Du kan vara skymd, du kan ha en dålig vinkel, du kan inte ha hängt med. Det kan vara flera olika faktorer som inte har att göra med kunskap egentligen. Och det är den... Det är den kommunikationen och feedbacken och sortera ut. Okej, okay, vad var det? Att här var det skymd. Det här kunde du inte gjort något annorlunda. Du kunde absolut inte gjort något. Du kunde ha flyga upp och suttit i tak och sett det. Men det är helt omöjligt. Mm. Och jag tror att den liksom dialogen är så himla viktig att föra med dem. Och på något sätt ibland jobbar vi mycket med att sänka förväntningarna på sig själv. Okej, okay, är det någon superman som kan se igenom allt? Nej, det är det inte. Då hade du inte kunnat gjort något annorlunda. Sen att du får rubriker i Aftonbladet eller olika delar. Ja, det är en del av hela produkten som man är med av. Det är ingenting som definierar dig som person eller dig som domare egentligen. Men nu blir det den effekten av det beslutet. Och vi har rannsakat oss själv, sett över vad som har hänt, vad vi kunde ha gjort, vad vi inte kunde påverka. Och utifrån det så, okej, det vart ingen bra, men vi har gjort så gott vi kan.
Och den feedbacken där är ju jätteviktig också för om det blir en sån situation efter 5 minuter. Att kunna se det själv där och då. Och lättare kunna släppa och gå vidare. Så att inte det påverkar hela dömarna till resten av matchen.
Och det är ju en sån här grej igen. Om man kollar med coachen i ett hockeylag där du kör en 50 sekunders byte. Du kommer in och får ganska direkt feedback av tränaren. Du, pressspelet funkar inte. Nu måste vi se hur de spelar den här matchen. Men en domare har 20 minuter på sig. Och där måste man vara väldigt avhängig av sina kollegor. Och det kommer vi inte nästa del där. Att vi har kanske 200 utbildade domarcoacher i hela Sverige och med de antal matcher vi spelar så är det givet att vi har inte en domarcoach på varje match. Så vi måste ju i vår utbildning nu också prata mer coachning internt. Hur coachar vi varandra? Vi hamnar i ett läge med hierarki till exempel där om man kollar bakåt i tiden där huvuddomaren är den som har mest makt och det har han ju i det fallet att han kan utdöma utvisningar. Men har två linjedomare som om vi pratar som personer, en linjedomare är en väldigt mycket en känslomänniska som åker längs båsen, får mycket input, hör vad spelarna säger, kan liksom indikera till domaren vad är det som sker i den här matchen, hur förändras stämningen, hur förändras liksom olika humör och sånt beroende på vad som sker i matchen. Och för en linjedomare att säga då till en huvuddomare som ändå på något sätt är den som bestämmer i matchen, ja men det här var rätt eller fel, nu får vi liksom vara beredd på det här, nu fick de här effekterna. Det är ganska tufft. För igen, man vill... Vi pratade om det lite innan. Man vill ju själv bli så bra som möjligt. Och man vill inte se svag ut. Man vill inte tappa liksom, sitt ledarskap genom att komma i konflikter och sånt. Men man är avhängig av teamet. Missar huvuddomar någonting, då är det ju vi som team som får en tuff match. Mm. Det är inte så att linjedomarna får det lugnt och skönt om huvuddomaren missar 10 utvisningar. Tvärtom, de får jättejobbigt. Då är det viktigt för dem redan från start att vara ärlig i feedbacken och säga, du, det här blir inget bra nu. Mm. Nu måste vi tänka på det här. Eller den här spelaren håller på att liksom gå bananas. Var beredd på det.
Jag tänker också på det vi pratade om nu tid. Alltså att sårbarhet och öppna upp. Och att jag kan ju bara gå till mig själv. Att så här, om livet går på liksom, och rullar på med allt vad det är, barn och jobb och hit och dit. Att, så här, att tiden för mig att till exempel prata med min fru eller typ, ah, det här känns jobbigt. Mm. Alltså oftast när hon frågar hur det är så säger jag, ja men det är bra. Och så hoppas jag att det ska bli som att få somnas. Eller, liksom, alltså, men däremot de gånger vi pratar om det så är det ju väldigt skönt. Och jag tänker också i det där i dömandet eller idrott generellt att det blir väldigt lätt att det blir lite så här, man tar ett djupt andetag och så bara okej, för det här ligger på mig. Alltså det ligger på mig, det är liksom, nu får jag bara liksom, jag sover bort det här eller liksom, och där tror jag det är bra det vi pratar om, att lite så här tvinga dem att prata. Mm. Att så här, inte bromsa för att, nu tyckte Joel det här, nu har haft en, nu vill inte han prata för han tycker det är jobbigt. Just då ska vi prata om det kanske, eller liksom bara att, och just det här som ni pratar om, att öppna upp så att man får träna, för man behöver också träna på att prata i de känslolägena liksom.
Och där har vi ju sett liksom att de här samtalen, de finns där, alltså samtalen, alltså domare, om man åker med domarna till en match, så skulle jag vilja säga att det är precis som att åka med ett lag och sånt där. Det är väldigt mycket känslor, väldigt mycket prat, väldigt öppet. Man vet att man ska in i en prestation där man måste utelämna sig själv till två andra eller tre andra. Och i hela det så bygger man väldigt starka relationer. Men samtidigt så ser vi också liksom sett över tid att vi är ganska platta i våra diskussioner. Och igen, vi pratar match och kultur och liksom hela den biten. Det blir ganska liksom, vi pratar om förväntningar, vi lever upp till förväntningarna som kanske finns, att ja, men fan, ja, den här jävla tränaren och det här, och ja, jag fick skit här. Men man liksom pratar inte vad det innebär egentligen. Så det vi tog fram till i år och har gett till alla våra förbundsdomare, det är egentligen en kortlek med 15 kort där vi lyfter enkla frågor. Till exempel det här, ja, men om vi åker till en match och så är frågan, hur har du haft det på jobb idag? Ja, men ja, idag har jag haft det lugnt på jobbet, varit jättebra. Men då vet man inte, men då kanske vi är på samma nivå känslomässigt när vi går in i det här. Men om man får till exempel en fråga och säger, ja, men hur har jag varit på jobbet? Ja, det har varit jättejobbigt. Det kan vara det här och det här varit fel. Och jag börjar på minus när vi går in här. Hur kan vi hjälpa varandra då? För ofta så kommer vi in en match, vi vet inte vad vi är i känslomässigt, vi vet inte vad vi har varandra riktigt. Vi har haft en bra stämning i bilen, ganska ytligt. Och sen blir det en tuff match för någon som har svårt att hantera pressen, svårt att hantera fokus till exempel. Och så kommer man in efter och så blir, ah, idag gjorde jag ingen bra match. Och så har vi tur, så börjar man analysera där och så kommer det fram liksom att, ah, men jag hade ganska tufft på jobbet innan jag kom hit. Eller jag fick stress, eller jag skulle lämna barnen och då var det sen, och då blir liksom hela nedåtspiralen. Och då säger man, ja, men varför sa du inte det innan? Liksom, hade vi kunnat hjälpa till? Hade vi kunnat prata om det? Hade vi kunnat liksom bara sagt att, men det är okej att det var sen. Nu löser vi det här i alla fall. Och det vill man vill liksom igen i den här tävlingsmomenten med att man vill vara en bra domare, en bra hockeyspelare, så vill man inte liksom visa att okej, jag har haft en tuff start här. Mm. Även om man vet att mina kollegor är avhängiga att jag gör en felfri prestation, så vill man fortfarande inte lyfta fram och säga, ja, men ja, jag börjar lite på minus. Fast alla är avhängiga av att man gör en bra prestation.
Ja, och jag tror också att man kan tro att har man haft en dålig dag och pratar om det, då blir det sämre för prestationen. Vilket egentligen betyder tvärtom, för jag känner igen det där när jag själv var linjedomare, att ibland kunde man ha huvuddomare som man liksom, man bara, det är någonting, och så är läget, ja, men det är bra, och så var det bra, och så går personen ut och gör en mindre bra match, och man blir lite så nervös själv som linjeman, för man känner så här, det är något, för då, det som döljs då blir ju den här hårdheten istället, att man går in och är så här övertydlig, eller man vågar inte öppna upp den här sårbarheten, för att öppna upp den innebär ju inte att man helt plötsligt glömt bort vad en hakning är eller hur man åker baklänges, utan det kan ju till exempel vara då att man bara alltså slappnar av och accepterar det känsloläget för att kunna gå in i prestation.
Ja, exakt, och två grejer där. Dels tänker jag att man också kan vara rädd för att man vill inte dra ner de andra. Och sen också kanske att man, genom att öppna sig där, att bli mer sårbar, så man kanske inte vill ha att folk går in och petar och försöker lösa och sånt heller. Och det tror jag är viktigt att ha med sig som också när andra öppnar sig, att man måste inte lösa allting heller, utan viktigast är att man lyssnar och frågar om man kan hjälpa till på något sätt också.
Och där har vi den här, just varför vi vill jobba med den här kortleken här, för att vi ser ju att vi kan vara fyra stycken i en bil, och det kan vara en som är 22 år och studerar, det kan vara en som är 45 och har barn. Man står inför olika liksom situationer i livet, och då tycker man kanske att, ja, men jag kan inte relatera till dig. Men jag tror igen, det vi vill komma åt, att det är någon som lyssnar. Mm. Att man känner, okej, vi ska göra en grej tillsammans. Vi har till och med betalt för att göra det här tillsammans. Och vi vill göra det så bra som möjligt. Och då måste vi liksom städa av allting innan, och det som sker under också. Och kan vi inte öppna upp för varandra? Man behöver igen inte hitta lösningar. Men jag tror att det är viktigt att känna att det här är, vi är en grupp där vi vill samma sak, och då måste vi veta att vi är på samma fysiska status men också samma liksom mentala plan när vi börjar matchen, att vi är redo för uppgiften, och kan vi städa av saker tillsammans och försöka hjälpa varandra och komma in i den känslan när vi kommer in i matchen. Det tror jag är jätteviktigt. Många söker kanske det i matcherna där, att ja, jag är lite tufft innan vi kommer hit, men fan, det ska bli kul att åka ut här, det ska vara bra tryck och lite sådär, men man börjar fortfarande på minus och tror liksom att matchen och stämningen eller den rollen man kommer in ska lösa allting. Men jag tror att man måste säga att man måste tillsammans hitta en bra grundkänsla när man kliver ut, istället för att söka grundkänslan ute på matchen.
Och det blir också det att man inte vill dra ner andra. På något sätt tar man ju större ansvar och hjälper de andra, ger en möjlighet att kunna hantera det om man släpper ut det först. Än om jag håller tyst och sen fattar inte de varför jag beter mig som jag gör. Bättre att berätta det då, så har de en förståelse och kan liksom hantera det.
Ja, och jag menar, i min roll som ansvarig så märker jag ännu väl liksom hur kanske svårt folk har öppnat upp sig. Och det är utifrån det här just att man inte vill visa sig sårbar eller vill visa sig att liksom, ja men idag, nu har jag en vecka här där vi ska separera kanske, jag sluta jobb, eller liksom det kan vara ganska stora händelser som sker i livet, men man känner fortfarande att men jag ska inte trycka ner någon annan idé, eller två, jag vill inte visa att det här påverkar mig, för att då kanske jag inte liksom visar att jag är den som klarar pressen och sånt där. Och det är igen tillbaka till när ni pratar med Jonathan, jag tycker ju, och det säger till alla domare som lyfter de här diskussionerna, att det är starkare att säga att okej, du, nu har jag jättetufft hemma, jag kanske bara kan döma på lördagar, men jag vill fortfarande inte bli petad eller bortplockad och säga nej, men det är ju det mognaste och bästa jag kan göra, då analysera och säga att okej, jag måste göra en förändring, jag måste göra något annorlunda, jag måste förändra någonting runt omkring för att kunna hitta tillbaka och göra så bra jobb som möjligt. Och igen, kortsiktigt eller långsiktigt, ja men det är lite strunt i samma, du måste hitta det som passar för dig. Och där finns det en barriär just i det att man inte vill dra ner någon annan eller känna att okej, nu ska jag sitta och prata om att jag inte är någon pigg eller mår något bra liksom, och då tycker de att ja men kul att döma med handa som bara är negativ eller något sånt. Men tvärtom så tror jag att det finns en öppenhet att man vill hjälpa varandra och man har någon som lyssnar ganska naturligt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då tar jag ett annat perspektiv på det här. För jag tänker när vi pratar om det, just att, för det är ju, alltså det är ju för det första fantastiskt att höra när du pratar om de här grejerna. Då liksom vi sitter med domare, det kanske liksom det här match och yrket nummer ett, och så pratar vi om det här att vara sårbar och ge feedback. Det är ju fantastiskt. Men, och så får jag den här bilden också av att du har ju kompetensen och liksom kan möta de här frågeställningarna, men att det finns ju väldigt många som du inte klarar av det. Alltså att där det här sårbarheten också blir någonting negativt. Att man kanske som domare dels öppnar upp sig lite för mycket än vad man kände, och att det landar hos någon som är så här, vadå, skärp? Alltså att, eller att de inte säger, men man får ändå känslan av att man får inte den här varma famnen, utan man får typ så här, jaha, men ja, vadå då? Eller liksom, alltså, eller den här jobbiga, liksom, vad tänker vi där med? För där, de kommer ju fortfarande finnas kvar också.
Och för oss är det ju viktigt, liksom, vi har ju pratat om det här, igen kolla på strukturen och se, när individer kommer till oss så vill vi ju inte att de individerna som är där ska behöva liksom figure out vad som gäller i den här gruppen, utan vi måste tala om för dem. I den här gruppen då är det här som gäller. Här pratar vi med varandra, vi har öppet, det är inget dömande. Liksom lyfta upp vad är våra kärnvärden, passion och ansvar tillsammans i svensk hockey liksom. Och det är ju igen många organisationer, många liksom delar i idrottsförbund som har mycket kärnvärden, värdegrund, men som aldrig liksom omsätts där. Och för oss har det varit jätteviktigt att kunna liksom säga det rakt ut, att till exempel tillsammans, det innebär att vi lyssnar på varandra. Det innebär att allas problem är lika stora och allas drömmar är lika stora till exempel, att de kan känna det också. Det tror jag igen är betydligt viktigare att bygga den synliga strukturen, att det är det här som gäller i den här gruppen. Det här är vad vi förväntar oss, både positivt och liksom hur vi inte beter oss negativt. Ofta ser vi ska inte dricka alkohol i samband med match, väldigt sådana här uppenbara grejer. Men också viktigt att säga, hos oss där är alla välkomna. Och liksom prata om varför ska alla känna sig välkomna, hur gör vi för att alla ska känna sig välkomna. Och då blir det ju enkelt för de individerna som kommer in i gruppen att de har kommit överens om att här är alla välkomna. Nu har vi lite den här att många tycker att alla är välkomna, eller vi har haft tidigare, men vi har själva inte sagt det. Och då har man förväntat sig att alla kanske inte är välkomna i den här gruppen. Jag kanske måste vara hård, jag kanske inte får prata om mina känslor eller mitt privatliv med någon och hur det påverkar min dömning. Så det tror jag liksom är att skapa det skyltfönstret och säga okej, i den här butiken, hockeydomarfamiljen, där har vi de här produkterna. Det här är vad vi står för. Det här är de grejerna som vi tycker är viktiga. Om du tycker att prata om tjänster med andra, det är liksom helt förkastligt, då får du inte ens komma in. Det är ganska enkelt, för vi vill ha den liksom miljön och ha den. Och då ser vi ju ganska enkelt där att antalet liksom personer som säger men det här är inget konstigt ökar när vi säger att det här är vad vi står för. Och då säger man, men det här står jag också för. Och då blir det liksom ringa på vattnet.
Och det där tycker jag det är bra, det kommer ju lite in i det vi pratar om, just att sätta en struktur för de här grejerna, alltså att det behövs utifrån. Men jag tänker också det är lite nyfiken på, som kanske kommer in på det här med att om man då tänker det här att jag öppnar upp och jag har det jäkligt tufft när jag tycker det här är jobbigt eller om jag är privat eller jag mår sådär liksom. Och så tänker man konkurrensfördel, alltså konkurrensfördel ändå också i domare, både på kanske yngre, men att den här konkurrensen mellan att det är fler som vill döma högre upp hela tiden liksom. Hur ser du på det liksom, att både skapa en sån konkurrerande miljö men också att liksom också kunna jobba med den här öppenheten så att liksom inte domarna hittar liksom, ja.
Och det är ju vår absolut största utmaning, för hur den är så har vi liksom, vi har väldigt starka individer som har väldigt starka mål, som vill väldigt långt, och igen på en match så kan det bara vara 4 stycken i SHL till exempel, och i ett lag där det är i alla fall 22-23 spelare som har möjligheten, så vi begränsar oss väldigt mycket, och det är också väldigt luddigt i själva uttagningsförfarandet och så, utifrån att vi har ingen fasta med den som har flest utvisningar dömer bästa matchen. Eller det är liksom inte som för spelarna att det går att mäta på ett sätt där, och det blir väldigt mycket relationsbundet, väldigt mycket hur relationen är med spelare, med lag, med oss som ansvariga, vad är känslan här som ledare och som matchledare. Så det är ju en jätteutmaning, och där igen, hur kan vi vara transparenta då? Och då blir det att träffas ofta, prata mycket, lyfta frågor och vara ärlig och i det fallet obekväm men ändå bekväm i att tala om vad man själv ser. För jag tror att många gånger är vi för obekväm med det obekväma. Vi måste bli bekväm med att vara lite obekväm och säga hur vi faktiskt ser. Sen kanske vi har haft en tradition att vi har inte förklarat hur vi har tänkt, vi har inte berättat för att vi är rädda för att liksom få mottugga, men hur kan det tycka så? Just för att, ja men Patrik Sjöberg som dömer SHL, han går ju inte till final för att han har 10 mer utvisningar än Micke Sjöqvist. Vilket hade varit det absolut enklaste. Eller ja, han sprang så här mycket snabbare på fystesterna, därför har han den här. Utan allting bygger så mycket på känslor, hur man upplevt de matcher man har sett. Och då blir det ganska liksom, ja men du känner så, men så känner inte jag. Jag ska ju vara i finalen. Och det är ju en styrka att alla känner att man har presterat så pass bra. Men det blir också en utmaning att motivera dem framåt. För till slut säger vissa att nu har jag känt 4 år att det är min tur. Och du säger att det inte är min tur. Och vi känner helt olika. Och då slutar man. Och det är en tuffa.
Och det, där vill man väl också komma i just det där liksom, förståelse hos domarna att men vikten av att öppna sig och kunna liksom ventilera och granska sig själv och liksom att det gynnar dem till att bli bättre domare, att de har då också möjlighet. Det är bara en styrka och du har möjlighet att avancera mer kanske om du blir bra på att lyfta det som betyder någonting och kunna berätta om det och hantera det.
Och jag tror många domare, och det kanske har i samhället i stort, men just när vi kommer tillbaka till själva coachningstillfället så har det av tradition varit att får man få negativa saker, om man kanske säger idag gjorde en jättebra match, jag hittar inte så mycket som du behöver utveckla, då har man nästan varit besviken. Man var med någonting, jag måste ju kunna bli bättre på något. Då har man bara sett att okej, ja, men det stod fel. Ja, då blir man lite, ja, men då fokuserar jag bara på det. Så kan du ha 10 punkter som var jättepositiva. Ja, men det vet jag redan. Och det är också någonting som vi försöker liksom få bort det här. Att det är klart att vi ska prata om det som är mindre bra. Men hur kan vi göra de här styrkorna ännu bättre ur ett långsiktigt perspektiv? För hur den är, vissa saker tar jättelång tid att förändra. Vissa saker kanske man aldrig förändrar. Man kan ha dömt hur länge som helst och av åldersskäl så kommer jag inte bli mer fysiskt starkare eller bättre skridskåkare för att det blir en omöjlighet. Ja, men då får vi jobba med att det här vet vi är några av dina svagare sidor, men det här är dina styrkor och då måste vi kunna göra ännu bättre. Men nästan i vissa lägen, och det försöker vi jobba jättehårt med, så blir man upplevelsen att man blir besviken, att får inte jag någonting negativt, någonting som inte gick bra att jobba med. Ja, då är det inte feedback värt att tala om, för att veta vad jag har gjort bra, det vet jag redan. Det funkar ju, och oftast är det också det igen. En tränare eller den bekräftelse man får, yttre bekräftelsen från lag, spelare, det är ju aldrig på det som går bra. Och där blir ju kontrasten när vi försöker få in spelare och döma hockey som att spela på en hög nivå. Där man har varit uppmärksammad för att man gör många bra saker. Och så börjar man döma och så gör man också många bra saker, men man har ingenting.
Mm.
Och sen vet man att ja, men jag missade en eller stod fel, och så får man liksom negativ feedback på 2-3 grejer och då blir det ganska tufft. Liksom. Ja, men vänta här nu. Och det är igen en väldigt stor utmaning för oss att kunna jobba med. Liksom, hur kan vi se den här positiva, den här att det här gjorde det bra, fortsätt med det, som någonting som gör oss ännu bättre istället för ständigt leta att ja, men det måste bli sämre på, eller det här måste bli bättre på för det här är lite sämre på.
Ja, för ofta av det man gör sämre, det är ju ganska uppenbart.
Ja.
Alltså, du hänger inte i minskridskåkning. Ja, men du har koll på det. Vi fokuserar på det du gör bra, så du fortsätter göra det bra.
Och mycket att man ser liksom, man ser coachen när den kommer. Och det blir också lite det här att man inte har tränande varje match där man får hitta en mellanväg. Jag tror att många lag, de utan att ha liksom den erfarenheten, kanske skulle tycka det var lite avslappnande att inte ha coachen där och få jobba med sig själv och jobba med, okej, jag ser de här sakerna hos mig, jag har hört det här är lite hur jag använder min hockeykunskap och utvecklar mig själv. Medan en domare får ta väldigt stort ansvar för sin egen utveckling och inte ha någon där som varje match ger feedback eller säger varje byte att nu gjorde du rätt eller nu gjorde du fel. Den mellanvägen tror jag liksom är bra, men att man fortfarande som domare känner att okej, om jag nu får både positiv och negativ feedback i bemärkelsen på hur uttrycker sig, så äger jag själv hur jag gör med den här. Och många gånger så samlar man nästan lite negativ feedback på hög för att se okej, ja, men det här måste jag liksom jobba med, och så har man 10 grejer under säsong och så har man inte jobbat med en enda sak. Och så, men hur jobbar du med skridskoåkning? Ja, jag har inte hunnit riktigt med det.
Det kommer,
ja. Men då måste man ju fokusera på en sak och så gör klart den och säga, ja, men sen jobbar jag med det här.
Och det är intressant också utifrån coachens perspektiv att det är så lätt att man hamnar där att den personen gör sitt jobb om den hittar grejer som är fel. Om man liksom, ja, men visst, det var grejer du gjorde, inte gjorde bra, men de är inte värda att lyfta, utan jag vill fokusera på de här grejerna som du gjorde det är riktigt bra. Då kan det kännas att jag inte har gjort mitt jobb. Nej, det vill man ju ändra på också.
Och vi har ju till exempel TV-pucken är ju en turnering, om man pratar ut coachens perspektiv, som är ganska annorlunda generellt. För då är man under en vecka tillsammans, man har coach på varje match, man kanske får 10 stycken coachningstillfällen som man har mer än på hela säsongen. Och då har vi jobbat tidigare ett system där vi liksom haft nya coacher varje match och man har fått liksom några punkter efter varje match. Och sen kom de därifrån och så hade de 30 positiva och 30 liksom, det här måste du förbättra. Och då var det ju kaos. Det var liksom, men hur ska jag kunna hantera allt det här? Så då jobbar vi med att de som såg dem första gången fick sätta upp 2-3 punkter. Okej, vad var det för någonting att jobba med? Och sen jobbar vi bara med det hela turneringen. Och då var det igen domarna nästan lite frustrerade. Ja, men varför säger du bara det här? Ja, men jag måste ju få nycklarna av dig till att kunna liksom hitta alla felen för att kunna bli perfekt. Jag vill säga, ja, men det här är första stegen till att lösa den här. Ja, men det är klart att vi kommer uppmärksamma någonting som är mindre bra när du väl har fixat det. Men det är ju ingen idé att börja på det förrän du har fått de här huvudgrejerna. Och det är ju igen lite den här i kvantitet och kvalitet med att ge feedback. Att vi har gett väldigt mycket kvantitativ feedback. Då man har fått väldigt mycket. Men vi har aldrig sett, okej, hur att jobba med den här. Just för att man har haft olika coacher, man har haft liksom olika perspektiv. Och istället för att säga, okej, du dömer i den här nivån, du vill bli bättre. Baklängesåkning är bra. Ja, men då måste vi se till att den punkten som är så viktig följs upp mycket oftare. Istället för att säga, okej, ja, coachen här sa att du har mindre bra baklängesåkning. Ja, då håller jag med om, men här har fyra till punkter att jobba på.
Hur får man med domarna på det här då, att förstå det här?
Nej, men jag tror minska, alltså igen, tydlighet och säga att vi jobbar med huvudpunkter. Vi jobbar med att ni ska hitta saker som förbättrar er, och vi tjänar inte bara 40 grejer för att ni klarar inte av det. Ingen människa klarar av att hantera så många delar och utvecklas på en och samma gång.
Nej, men det är också skönare att ha 10 grejer på ett sätt, för då när du inte lyckas med en, då byter du bara till andra, och så kan du hela tiden egentligen inte bli bättre, men du håller ändå på med något istället för att vara, ta baklängesåkningen och verkligen så här, nu jobbar jag på baklänges och känna så här, shit, det här är inte bra, men också sen kunna känna att det blir bättre liksom. Så det där tänker jag är det är jättespännande och otroligt bra, tänker jag, att våga bryta ner. Och återigen så är det också den där strukturen så viktig, att så här, men det är så här vi gör. Du får bli frustrerad eller så här, men det här är det vi tror på liksom, baserat på den.
Hur kopplar man in, för det är intressant också, jag tycker grymt med just att man tar några och följer upp och sen går vidare. Men det är intressant också att coachen kanske tycker, ja, men de här tre punkterna eller den här punkten. Men om domaren hade varit med hade de valt en annan som den hade kunnat känna mer autonomi kring liksom, och ägandeskap. Hur tänker man där?
Ja, och det är det svåra lite där igen. Och gå tillbaka lite till det du sa, det här med att man gärna vill ha fler, för då går det att byta lite. Det tror jag är lite som det är en försvarsmekanism. Mm. Att okej, okay, ja, baklängesåkningen, nu har jag fått det liksom där. Men jag orkar inte, eller jag har inte resurserna, jag kan liksom inte förbättra. Men då lägger jag den här lite och så har jag fyra andra som jag kan jobba lite med. Och då blir ingenting gjort i alla fall, istället för att angripa problemet. Och det tror jag är så himla viktigt då, att ge liksom konkreta tips. Hur kan jag jobba med det här? Och sen var lite tuff också i feedbacken och säga, nu har jag haft den här feedbacken i 5 matcher. Och domarna egentligen i vissa fall tänker att, ja, men jag dömer 5 matcher, får 5 coachningar. Och har jag tur sista matchen, då kanske någon som säger, ja, men nu tycker jag det ser bra ut. För nu har det liksom, när du fått det här, men ser det verkligen så dåligt ut? Ja, då börjar man få lite positivt kring det, för att då har du liksom hört så mycket, eller det finns där. Istället för att vara lite tuff och säga, vad har du gjort för att bli bättre på det här? För många av grejerna, vi tränar ju inte på matcherna. Utan matcherna utför vi. Sen måste vi träna på sidan om. Och det gäller allt från fysiska aspekter till mentala aspekter och hela den biten. Kommunikation och allt.
Joel, jag tänkte på med att du är ju, eller det jag har hört och det man läst, är du ju omtyckt i din roll. Alltså, och det förstår man ju utifrån det här du pratar. Och jag tänker att det är en bra grej också att visa på att det här är något som funkar och som domarna tycker om. Och sen vet jag också att du har varit i både Norge och i Ungern, va?
Österrike
var det, ja. Och så vet jag också att det är förbund alltså i Europa som också hör av sig för att de vill jobba på liknande sätt. Vad ser du någon effekt på när de, för jag vet att ni är ute och utbildar också andra liksom i andra länder, vad ser du för effekt där? För att om man tänker att det ska vi ju klappa oss på axeln och tänka vad bra vi är här, men jag tänker att vad ser du för effekt ute där i Europa eller på de länderna?
Nej, men det man ska komma ihåg, det vi pratar om nu är ganska nytt för oss, liksom vårt förhållningssätt, men om man åker till andra länder så är det här helt främmande, och mycket är ju att vi har en ganska öppen social hierarki skulle jag vilja säga, liksom det är inte här och fru, och det, vi är väldigt informella i vårt coachningssätt till exempel. När jag flyttade till Österrike och jobbade där nere och vi kom till Slovenien, till Ungern, till Österrike, där är väldigt liksom hierarkiskt, där den som är chef är den som bestämmer. Vi har mycket projekt i Asien där det, skulle jag säga, om man ska kalla det värre, men där det är mycket tydligare liksom, att den som är chefen är den som har rätt. Och när vi då kommer och sitter ner och så är första frågan, och jag kommer ihåg det från flera länder vi har varit, och man frågar, hur kändes det idag? Så sitter de bara och kollar på en och tänker att nu ska jag bli ditsatt riktigt rejält. Så ingen säger någonting. Och liksom, ja men hur kände du det? Ja men det spelar väl ingen roll vad jag kände, säger de. Det är ju vad du tyckte var rätt eller fel. Det skulle du tala om för mig. Så vi tycker att vi har en väg att vandra när det kommer till liksom coachning och liksom föra in egentligen vad som funkar i samhället stort och idrotten, hur man coachar människor till att bli bättre. Men ser man i andra länder och rent generellt där så ligger vi långt fram och vi ska vara stolta över det också, att vi har påbörjat det förändringsarbetet.
Nappar de på det där liksom? Alltså, tycker de, alltså när du frågar hur det känns så blir till slut, börjar de prata om, alltså har ni kommer man framåt i det där, eller är det som att det backar på grund av att kulturen är så stark i hur det...
Nej, det är klart att de, då blir det lite den här, om jag ska vara riktigt ärlig, så blir det nästan lite som att de tycker att det är skönt, för att okej, men då blir det inte ditsatt, eller då blir det inte lika skarpt, så då tycker man att man kommer undan med lite grejer. Så egentligen så blir det inte, de tycker inte att man ställer så hårda krav. Säg att du, nu stod du fel, gör inte det nästa gång. Då blir det lite hanterbart för dem, för då är det en grej man inte ska göra. Om man får dem att reflektera och prata och diskutera, så tycker de nästan att det är lite luddigt. Och sen när man är klar så släpper de lite, för att de brukar liksom inte göra på det sättet. Och jag kommer ihåg när vi var i Hongkong här, där vi har ett stort projekt och vi hade domare från Kina, och där de fick säga till oss innan att liksom, Hongkong väldigt västerländskt, de gillar vårt sätt att jobba på det sättet. Och så kom ett gäng kineser och sa de att som ni har jobbat nu senaste veckan med våra domare, jättebra, men nu när de här domarna kommer hit, då måste ni faktiskt tala om rakt på, gör så här, gör inte så här, för att ska du börja prata på det här sättet, då kommer du kommer inte nå fram på något sätt alls. Och det får ju vi också acceptera på något sätt, att det finns den kulturen, den traditionen. Men vi försöker liksom smyga in det där. Och vi har Thomas Torsbrink som är domarchef i SHL för den gruppen, också ute internationellt, som jag vet gör stora avtryck. Senast nu på junior-VM, där de liksom pratar om det här med coachning. För de skickar rapporter efter varje match, och domarna har liksom varit väldigt nervösa liksom sådär. Men nu skickar de bara klipp, att det här var bra, se på dig själv när du gör bra saker. Och det här varit mindre bra, hur kände du det här, hur upplevde du det? Och liksom aldrig behöva förhålla sig till ett skrivet ord eller en betygsskala eller något sånt som de har fått för. Och det fick jätteeffekter, de sa det var den bästa stämningen de har haft i en grupp någonsin. För då började alla slappna av mer, de fick feedback på vad som gick bra och mindre bra. Men det var inte lika byråkratiskt, det var inte betyg, det var inte så på personnivå. Man fick se sig själv att det var faktiskt så här. Det var inte så att det står ett bad positioning, utan det var fyra klipp att här stod jag mindre bra. Och här var ett klipp på det jag faktiskt stod bra, så här ska jag fortsätta göra. Så jag tror att där har vi startat någonting, hoppas jag, att vi är en del av en sån rörelse inom hockeyn och inom domarskapet framförallt, där coachning och där ett nytänk är liksom på väg upp. Men jag tror att det är en lång bit att vandra.
En annan fråga, jag hoppar tillbaka till något du sa innan, är att på match tränar vi inte, utan då genomför vi. Hur ser du på det? För jag tänker också att matchen är ju ultimata tillfället att utvecklas på. Och det perspektivet att, liksom, att se det som den bästa träningen. Hur?
Nej, men det vi pratar om till exempel, om vi har en domare som behöver utveckla sin kommunikation, så kommer man till en tränare och säger, men du, i dagens match, jag kommer testa lite grejer här för att jag behöver utveckla min kommunikation. Så tror jag de säger, men du, nu är det ju skarpt läge här, det är 3 poäng, jag struntar, kommer man nog säga, hur du tränar din kommunikation, det är upp till dig. Så jag tror att det vi försöker hitta med kommunikation till exempel, finns det andra sätt där man kan öva upp sig det här? Kan man göra visualationer, kan man jobba med mentala förberedelser kring det här, kan man liksom gå igenom, okej, så här ska jag säga, hur ska jag känna då, kan vi jobba med känslor kring olika saker så att man kan förbereda sig, så att man, jag kanske uttryckte mig lite, man ska träna och utföra på matchen och testa nya saker, men och det här att reflektera eller liksom åka runt och tänka på, just det, fast jag måste ju åka och prata på det här sättet eller göra på det här nu. Det förberedande arbetet tror jag vi måste hitta verktyg på att göra tidigare. Och där är ju idrottspsykologin en nyckelfaktor för oss att kunna jobba med just de här mjuka ledarskapsfrågorna. För att åka ut och så dömer du en serie och så har du fått lite att, ja, men du är lite fyrkantig. Och sen helt plötsligt kommer du ut på en match och så är det helt annorlunda. Då kommer folk tänka, men vad är det som händer nu? Då spelar man liksom över. Där tror jag vi måste hitta andra forum. Hur kan jag, om jag till exempel är lite fyrkantig i min kommunikation, hur kan jag bli mjukare? Hur kan jag liksom identifiera områden? Kan jag kolla på matcher och tänka, okej, om det här hade hänt mig, vad hade jag sett då? Eller hur hade jag agerat i den situationen? Hur agerar den här domaren? Och agerar han på ett bra sätt? Ja, men hur kan jag också ta efter kroppsspråk och liksom handling på det sättet? Det tror jag är träning mer än att vara ute på matchen och så helt plötsligt bli medveten om att okej, nu kanske jag måste slappna av lite. Då tror jag inte det blir lika naturligt.
Hitta sätt att jobba mer så att man kan göra det bättre eller bättre förutsättningar för nästa match.
Exakt. Mm.
Hörrni, vi kan ju prata väldigt länge, känner jag. Jag skulle aldrig kunna.
Ska vi ta en timme till?
Ja,
en timme till. Men jag tänker ändå att vi någonstans, den här trattformen som man brukar prata om, man skriver uppsatser och så, att vi trattar ner. Och vi har ju en stående punkt som är fyra snabba. Fem snabba som har blivit fyra snabba. Och då är en av de frågorna till dig då, din bästa återhämtningsstrategi?
Och jag tror i rollen som, alltså för en domare eller för mig i min yrkesroll. Eller...
För dig, tänkte jag.
Nej, men jag tror igen att återhämtning genom reflektion och diskussion. Jag tror både när jag själv dömde och även nu i min roll som liksom tjänsteman att jobba med det, att jag märker själv att när jag inte pratar om saker, när jag inte lyfter upp saker, då har jag kanske svårt att sova, svårt att men få ut ur systemet. Och det tror jag vi försöker få upp med många av våra domare också. Att prata, diskutera, rensa ur systemet.
Ditt mest peppande ord som du har?
Ett ord bara.
Alltså. du kan få men ett ord eller liksom en mening.
Mest
eller
peppande
något.
Ord. Ja, du, det var ju jättesvårt. Så här på uppstuds också.
Ja, exakt.
Nej, men jag tror lite det här men lite när man säger ge hjärnet, lite det här med att gå liksom köra fullt ut, att ge hjärnet för mig blir lite att man släpper lite tyglan också, att man kör på så bra som man bara kan bli.
Och vi har lite pratat om det, men tror du att man kan få för mycket positiv feedback? Eller frågan är så här, har du någonsin fått för mycket positiv feedback?
Nej, det tror jag inte man kan få. Men jag tror igen det handlar lite om förväntan och komma från rollen som domare och få alldeles för mycket positivt feedback, då börjar man fundera, är det någonting som är konstigt här? För någonting måste jag ha gjort fel. Mm. Så ur det perspektivet så skulle jag nog säga att okej, då skulle jag kunna bli misstänksam om någon bara säger massa positivt. Och det kan nog vara både till fördel, men många gånger är det nog till vår eller min nackdel att man tycker att men så här bra kan det verkligen inte ha varit, för att någonting måste ju ha gått fel under matchen eller i det vi gör. Liksom.
Mm. Som nära fråga, ser det här bra ut? Ja, det ser fantastiskt ut. Det är underbart. Är det något vi har eller något du känner som vi har missat eller något som du har tänkt på som summeringen?
Nej, men jag tror och igen lite komma tillbaka till när jag pratade med Jonathan, just vilken underbar person han är, men just att vi följer liksom samhällsdebatten och allting, och oftast framstår kanske hockeyspelare och hockeymänniskor som lite fyrkantiga grottmänniskor sådär. Men jag tror att de som lyssnar och inte är involverade i hockeyn, att man kan passa med att det finns väldigt mycket känslor. Vi jobbar väldigt mycket med att lyfta upp de här sakerna. Jag tror att det är en av de här nycklarna till ökad prestation, bättre prestation och bättre välmående, och kunna lyfta de sakerna. Och jättestolt att Jonathan är en del av hockeyn och lyfter upp de sakerna. Jag tror att sådana saker och att vi får prata i sådana här forum kring de grejerna kommer göra vår idrott mer attraktiv och människorna som är där må ännu bättre.
Tack så hemskt mycket, Joel, att du tog dig tid att komma hit. Jag tar med mig massa och känner mig liksom upplyft, att härligt, många bra grejer ni gör och kul att följa den resan liksom, tänker jag också i dummandet.
Ja, kul att du
jättekul. Stort tack.
Ja, tack.
Tack, och tack du som lyssnar, måste vi säga.
Ja.
Ni som lyssnar, tack. Ha det bra. Vi hörs.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.